Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Detta händer snart. Nu på måndag 5 juni så uppträder jag på Greven Komedi på Cantina Real i Stockholm. Klockan 20.00 börjar det och det kostar bara 100 spänn i dörren, så kom dit. Det är Nisse Hallberg och Henrik Nybloms ganska nya klubb. Jag vet inte vilka andra som kör, men det är alltid askul och mysigt där. I övrigt har jag lite andra gig i Stockholm, Lund, Sundbyberg och Motala, så kolla in datum och länkar på gardenfors.blogspot.com. Om ni vill stötta den här podden med en slapp dollar eller två, så får ni jättegärna göra det på patreon.com/arkivsamtal. Det vill säga patreon.com/arkivsamtal. Jag uppskattar asmycket alla ni som bidrar. Och ni som känner att ni inte vill skänka ett ruttet korvöre, ni kan väl åtminstone följa mig på Instagram, där jag heter @gardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal. Mycket nöje! Berätta om vad du åt i frukost. Du har ett ljudtest.
Jag åt två sandwichglassar.
Oj! Två stycken till frukost.
Två sandwichglassar till frukost.
Jag känner att du åt det bara för att du visste att du skulle få den här frågan i arkivsamtal.
Nej, vi hade faktiskt ingen annan mat hemma. Eller vi hade det med något så äckligt bröd bara som inte jag ville äta. Som min tjej påstår att det är gott, men man ser att det är äckligt.
Det var som en gång, jag tror en av de första gångerna Albin Olsson var med i arkivsamtal, så hade han sagt, han passade på att knulla med sin flickvän på morgonen för att han tänkte att om jag får frågan, när knullar du sen? Så skulle jag kunna vara så här.
Vad är klockan att han kör den?
Oh. Att han egentligen inte var sugen minuter. På sex.
Men han fick vika in den. Han bara... Man brukar du fråga det?
Nej.
Jag har aldrig hört det. Det är så jävla lyckebeteende att man är van med att den frågan kan komma när som helst. Det är därför folk ligger där ute. För att de vet att grabbarna kommer fråga liksom.
Ja, men jag förstår ändå i viss mån den mentaliteten. Mm-hmm. Att sex handlar inte bara om bekräftelse i stunden när man ligger med någon. Det handlar också om bekräftelse man får för omgivningen för att man är sexuellt aktiv.
Nej, men inte längre va?
Eller? Det lever nog kvar lite för mig fortfarande. Och jag tror nog att det lever kvar i alla i viss mån, men att det kanske inte riktigt någonting alla är bekväma med att erkänna för sig själva eller prata högt om.
Men jag tror att man tänker inte på det när sex inte är ett problem längre. Alltså när man var liten så fanns ju ingen sex liksom. Man fick ju ingen sex, och då var det problem. Så här, vilka knullar
man
inte.
Man tänker ju inte lika mycket på det. Det är ju som det här sägningen att pengar, det är jobbigare att vara utan än vad det är roligt att ha.
Ja.
Exakt samma sak med sex. Ifall du får bekräftelse och folk omkring dig tänker så här, men han har flickvän, han ligger med henne, då är du lugn i hjärnan. Men ifall du hade varit singel och ingen hade sett dig med en partner eller tillfällig förbindelse, då har du nog börjat oroa dig. Vad ska folk tro? Det är inte bara det här gamla bögnojan liksom.
Nej, just att han vill se honom inte med någon tjej. Tiden,
utan det är också det att vad är det för fel på honom? Alltså så här, är han för ful för att få ligga? Ja. Är han för tråkig?
Att folk börjar omvärdera. Om ingen tjej vill ha honom, ska han verkligen vara vår kompis då? Kan vi ha en så ful kille i våra
gäng? Det handlar ju, jag tror sex handlar ju väldigt mycket om status och självbild och sånt också.
Men det är väl också att man vänjer sig, eller det kan jag känna, så när du väl har fått igång sexlivet, då är det som att, ja, nu är jag en sån som knullar. Helvete, jag knullar som fan, och så behöver man inte tänka på det mer. Men om det skulle plötsligt ryckas ifrån mig så kanske hela världen skulle rämna.
Ja, då hade du behövt tänka på det aktivt igen.
Just det, jag hade inte så mycket tjejer i början av tonåren typ. Och då minns jag att mina föräldrar körde det snacket.
Bögsnacket.
Bögsnacket. Som var så jävla pinsamt. Då var jag väl ändå kanske så här 17 eller någonting. 16-17 gick på gymnasiet. Och...
Hade du långt hår?
Ja, men jag hade nog...
Det är ju, måste jag inflika, ingen böggrej. Alltså, jag vet inte om det någonsin har varit en böggrej att ha långt hår. Det är ju så att, det är, att man ser ut som en tjej, kanske lite mer. Men jag vet ingen bögkultur där långt hår har varit
Nej,
en grej.
Och ändå har det väl lite bögstämpel, i alla fall i Kungälv. Sen jag kommer ifrån ska jag säga att jag har lite bögstämpel. Men att det var väl lite ett sätt att vara så här speciell. Typ bara jag så här rosa tröja och långt hår.
Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors och mitt emot mig sitter Marcus Berggren.
Tja.
Välkommen hit.
Ja, tack så mycket.
Men du är debutant i Arkivsamtal.
Mm.
Ibland slänger in en debutant. Komiker.
Ja.
Det blir ganska mycket komiker i Arkivsamtal sen jag började med stand-up. Det är ganska mycket den världen jag lever i.
Just det, har det skyrocketat?
Det har det verkligen. Det var lite mer serietecknare och bara kompisar som inte var kända innan...
Ja.
Innan jag började med stand-up.
Men slänger du in dem ibland igen också?
Ja, David Liljemark återkommer ju med jämna mellanrum.
Just
han har också blivit lite av Arkivsamtals Kramer. Alltså en sån en goofy karaktär som är konstig.
Springer in genom dörren, sladdar och har lite så euphro.
Ja, alltså han har motsvarigheterna till allt det där.
Ja.
Det vill säga andra excentriska beteenden. Vi har ju träffats för länge sedan, en gång.
Vi träffades när jag läste till journalist, så gjorde jag någon sån slutprojektsfilm. Vi hade någon sånt.
Vad var det för journalistprogram eller journalistutbildning?
I Kalmar gick jag, man blev journalist, men det var mest fokus på film och tv och så.
Vad hette den utbildningen?
Vad fan hette det? Media och produktionsmedia... Jag kommer inte ihåg, det var inte ens så länge sedan.
Men var det på universitetet? Eller?
Ja, exakt.
Okay.
Så var det sista halvåret fick man göra en film typ. Och då...
Hur gammal var du då?
Ja, men jag började väl kanske när jag var 22 och så kanske jag gick ut när jag var 24. Eller om jag var 21.
Och nu är du...
27 snart.
27? Ja, okej. Okay. Ja. Man får ju lite yngre intryck av dig. Mycket för att du... Har bildat ett radarpar med Carl Stanley.
Just det.
Ni har en podcast ihop som ett Tombola podcast och ni turnerar ihop och sådär också.
Ja, precis. Och han är ju 6 år yngre, men 7 kanske.
Ja.
Ja, det är ju jävla vad unga han är.
Men då tänker man ändå så att det är de här 2 unga killarna. Medan du är mer vanlig ålder.
Jag har hört det. En annan kompis, Isak Wahlberg, som håller på med stand-up, så att första gången han såg mig så kom jag in på Maffia eller någonting, med Carl Stanley. Och att han genast då tänkte sitt huvud bara så här, här kommer Carl Stanleys lilla bögtrollerikompis. Och så hade det gått så himla dåligt för mig. Bara,
han tänkte på Isidor Olsbjörk.
Ja, det kanske han tänkte på. Nej, men då gjorde vi någon sån slutfilm och då hade ni någon låt, det var ju den, hade precis kommit.
Dubbel Margarita,
ja.
Det är så konstigt att tänka att den har fått några år på nacken nu.
Ja, verkligen.
Att det var innan du började med stand-up och...
Ja.
Jag hade nog börjat med stand-up då, tror jag.
Ja, men du hade nog börjat ganska nyligen. Men den var jävligt stor då och då var det skitmånga.
Vilket år var det den kom? Var det 2013
kanske?
Kan det ha varit så jävla länge sedan? Var det 4 år sedan?
2014.
Nej, men det kan mycket väl stämma. Men ja. Det är bara att
Jag gubbar loss nu och är så här, tiden går så fort när man har roligt.
Tiden bara springer. Men vi har ju väldigt roligt tror jag. Och då tiden går ju faktiskt, alltså det är en klyscha, men vi har ju skitkul och det går ju jättefort.
Du menar att det har blivit en klyscha för att det är sant?
Ja, det är
som rasism.
Inte riktigt som rasism, men fattar vad du menar.
Rasismen är sann.
Men då gjorde ni den låten och den var många som gillade den. Och så skulle väl de gå på din spelning tror jag. Alla i klassen.
Jag spelar i Kalmar.
Just det, en kompis Albin är väl ett jättefan av dig. Och då lobbade han för att bara, kan inte Simon vara med i filmen på något sätt.
Mm.
Och den var redan lite haverit i film. Peter Wahlbeck spelar ju, jag och Peter Wahlbeck spelar huvudrollerna.
Du och Peter Wahlbeck?
Ja.
Finns den här filmen på YouTube?
Nej, vi
ändrade oss. Vi tar bort den, eller?
Vi hade en sån premiärvisning då på bion i Kalmar typ. Och det var väl lite så här kejsarens nya kläder. Eftersom vi hade ganska mycket hype internt. Du vet, att jag hade lite så här genistämpel.
Redan då?
Men den var ju ett jävla haveri. Och det förstod man sen ju längre tiden gick på premiären när man kollade om den. Att man bara,
den hette någonting Katten.
Katten, den moderna narren. Och det var ju att jag och Peter Wahlbeck springer runt i olika peruker och skriker om katter. Alltså, den var liksom skriven i så här alldeles för många metalager. Så till slut förstod vi inte ens själva vad som var verkligheten i filmen. Vi tappade tråden. Men då klippte vi in dig i början med referens till låten. Vad jag fan med. Jag tror vi nämnde Dubbel Margarita och så bara klippte vi snabbt till dig på ditt hotellrum när du var där och giggade. Och så sa du någonting så här, bara att vi hade snott det från dig eller något.
Ja, jag tror du skickade filmen också sen. Att jag är inte säker på om jag sa hela.
Nej.
Det var väl så här, jag klickade sig lite fram och sa, det här orkar jag inte.
Nej, jag förstår det. Alltså. Men det var ganska,
det kommer vi visa på din, svensexa.
Ja, men det var en ganska snygg blinkning.
Hur kom du i kontakt med Peter Wahlbeck då när du gjorde filmen?
Nej, men vi pluggade i Kalmar. Jag hade faktiskt börjat med stand-up, men lite grann så där. Jag var inte helt inne på det. Jag hade testat. Eftersom jag bodde i Kalmar gick det inte att göra stand-up.
Men?
Så jag var hemma i Göteborg ibland och körde. Och på sommaren gjorde jag några sådana open.
Hur gammal var du när du började?
Men jag var nog 22-23.
Okej.
Okay. Någonting. Men att det var så himla glest första åren som det ofta är. Och då minns jag att vi, när vi höll på med den här filmen så blev vi liksom, vi kom på fan Peter Wahlbeck, inte han den roligaste människan som någonsin levt. Så vi snöade in som fan på honom, jag och de andra killarna och sen gjorde filmen detta. Man bara satt och vi kollade på Smash, den här helt fantastiska tv-serien. Och det är mycket de här, du vet när han roastar Glenn Hysén, den klassiska ull. Att vi såg det hur många gånger som helst. Och så var vi så här, fan, vi måste få med honom i filmen på något sätt. Och då skulle han gigga i Kalmar.
Jaha.
På någon sån svindålig pub. Du vet, han hade en sån riktigt, du vet, sån affisch som kändes, den hade inte ens varit snygg 92.
Nej.
För att jag menar att det är så här mycket fyrklöver och skit, var på någon inlängt bar. Och då kontaktade vi honom. Och han bara, och det var så här, 3 dagar, inget betalt, kan du ställa upp? Och han bara, ja, absolut.
Och vi, ja.
Så han kom ju liksom.
Och, men bodde han i Kalmar då under de 3 dagarna?
Ja, ja.
Bodde han hos dig?
Nej, han bodde i min kompis Albins lägenhet.
Jaha.
Uh-huh.
Ja, vi pratade lite om det. Alltså jag hade ju ett avsnitt med Peter Wahlbeck nyligen där jag ganska mycket tog upp hur utmattande det var att umgås med honom privat.
Ja.
Och du sa, utan någon form av ironi i blicken, att du också hade gjort det. Att det var hemskt.
Ja, nej, det är ju pissjobbigt. Men det är för att, som du sa, jag lyssnade på podden med honom att han lyssnar inte på vad någon annan säger.
Nej, du uttryckte det som att han är så fruktansvärt ointresserad av en.
Ja, ja, men jag har aldrig känt ett sånt enormt ointresse. Jag minns att det kom så olägligt för mitt ego med. För jag var liksom där i Kalmar. Jag hade fått så här filmstöd för att göra min coola film.
Du hade fått det till Katten.
Alla tyckte det var
från
kanon.
Var?
Från någon så här film Sydväst. SVT Malmö hade uttryckt visst intresse. Och det var så här, alla bara, shit, och han har fått med Wahlbeck.
Men du hade gjort typ ett utkast då, eller hur?
Nej, men jag hade gjort en jävligt bra pitch bara.
Okay.
Som var bara en lång rant om hela fetarna filmen skulle vara. Den skulle vara en dogmafilm från början. Det skulle bara vara jag och en katt och en så handkamera inlåst i en lägenhet. Det var liksom idén. Sen bara gick det åt helvete. När vi väl fick minsta påtryck. Alltså jag var så vek som regissör. Du vet, när typ SVT Malmö gick in och bara, nej, ni kör vanlig kamera. Så bara, absolut. Absolut. Alltså så hela visionen gick åt helvete. Men då kom jag ihåg att då kom ju Wahlbeck och jag minns det var sån egodöd bara att han, för alla var också så här, tänk sen när Peter Wahlbeck kommer. Mackan och Peter, vet du, de kommer ju bara hit off instantly. Alltså de kommer sitta och skoja. Alltså det kommer inte gå att få tyst på dem. Alltså, två skitroliga killar som bara gör en film ihop. Och sen kommer han, då minns jag att alla bara, Marcus, gå fram nu och skoja med Peter. Så han putte fram mig lite grann. Och han bara brydde sig noll verkligen. Han lyssnade liksom inte på några instruktioner, ingenting. Sen var han ändå bäst i filmen. Han överglänste ju våra skådespelarinsatser.
Jag blev förnärmad här. Nej,
bra,
jag är
Simon.
Inte jättenöjd med den lilla insatsen jag gjorde, om jag minns det. Då är det inte bara jag.
Nej. Men jag tyckte det var skönt.
Men hur fick du genistämpeln, måste jag bara inflika. Var det liksom bara på grund av din personlighet? Eller?
Ja, men det var väl att jag hade mycket så konstiga idéer typ. Och att ibland räcker, alltså, som vit kille räcker. Jag har lite konstiga idéer, tror jag. Just den gången hade jag ju liksom inga belägg för det heller.
Men du hade inte gjort någonting innan du kom dit?
Nej, men jag gjorde väl allt som såna killar gör. Du vet att jag hade ett band och vi gjorde väl lite, gjorde någon skräckfilm som också var lite så här att folk, tror jag, låtsades tycka den var bättre än vad den var. Jag var pluggad dokumentärfilm ett halvår i Holland. Och då gjorde vi en skräckfilm med folk från hela världen, typ i någon byggnad så här. Som vi höll på med att jobba stenhårt. Jag och en kille i, ja, men ett år tror jag det tog att göra den. Det blir inte heller så jävla bra. Det är så jävla svårt att göra film. Alltså. Ja. Jag är så jävla glad att jag inte håller på med det.
Ja, du har slutat. Du har inga liksom ambitioner.
Nej, inte efter den. Inte efter att ha varit tre dagar med Peter Wahlbeck. Alltså, han blåste ut alla filmambitioner med. Alltså, det är hemskt att göra film.
Ja, jag har testat att göra, när vi gjorde Vård av sjukt barn, jag och Anton. Men då hade vi en inspelningsdag.
Ja.
Och men det är ju ganska utmattande. Det är en av de, även när jag gjort tv och sådär, så är det ju något av det mest psykiskt påfrestande man kan hålla på med. Ska jag säga. Nu tror jag i för sig, det var ju kanske rätt psykiskt påfrestande också. Okej, nu är det ditt ansvar, Simon, att du sätter de här handklovarna på David Helenius under en pressvisning. Och då blir man ju så här, det är stressande liksom.
Ja.
Paja hela det här liksom. Om det går fel blir det bara ännu mer pinsamt om man så här, han rycker bort handen eller någonting.
Ja, men också att det jag tänker att du vet där är att så här, om en vecka kommer jag aldrig med. Alltså då kommer vi bara ha klippet. Och det kommer vara så himla bra. Men så tänker man ju inte när man sitter där. Nej, och måste göra det. Det är ju skitjobbigt.
Ja. Alltså, och då var det ju liksom jättemånga sådana olika grejer. Men, så att det var ju förmodligen mer psykiskt utmattande. Men även vanlig tv, tycker jag. Bara det här liksom. Sitta och vänta. Jag har gjort lite cameo och så olika liksom tv-produktioner och sånt nu. Med små roller liksom.
Ja.
Men man sitter och väntar en hel dag och sen så ska man liksom försöka. Jag tycker det är rätt jobbigt faktiskt. Även om jag vill nog jobba mer med det. För att det har ju sånt jävla genomslag. Rörlig bild.
Ja, det är ju populärt tydligen. Ja. Men det är väl därför vi har sökt oss till stand-up, tänker jag. Eller du har väl också varit lite så att man har testat olika uttrycksformer för att till slut mynna ut i den bästa. Som är mest direkt. Som är, du vet, att jag tror att man är sån kicksökande bekräftelsetorsk, så bara testar man lite olika grejer och man tycker det är kul att skapa saker, och till slut så bara hittar man ingen, bara jag går upp här och så bara säger jag vad jag vill och så bara skrattar alla och så kanske jag får betalt. Alltså det är svårt att konkurrera med.
Ja, det är det verkligen. Men jag kan ju absolut tänka mig att kombinera det med andra saker också. Det gör ju du också. Poddar och skriver också. Det var väl också ditt största claim to fame hittills var väl det omåttligt populära blogginlägget om Way Out West.
Ja, verkligen.
Det är säkert många lyssnare som skulle känna igen det om du beskrev det, fast inte har kopplat ihop ditt namn eller eventuellt ansikte med det blogginlägget.
Nej, det var lite dumt att jag hade ju en bildbanner på den gamla bloggen där man inte riktigt ser att det är jag. Och att dessutom stod jag att jag heter Jan Marcus. Så att jag gick ju lite miste om name recognitionen. Liksom. Men det är så lite svinn får man räkna med.
Men det var alltså en rant egentligen om...
Ja, men det var så, ja, men jag hade en blogg på Djungeltrumman som är någon slags nöjesguiden i Göteborg typ. Och så gjorde jag tankesmedjan då med, och så skrev jag en grej. Eller jag försökte skriva ett roligt inlägg varje fredag. Mm. Så här, och det var ju aldrig något som funkar. Jag hade något så här som var ganska stort om Kasper i Arvingarnas frisyr.
Mm.
Och sen bara skrev jag grejer och det hände ingenting. Och sen var jag på Way Out West och så hade jag gjort en prata i tankesmedjan om Way Out West. Som bara ingen brydde sig.
Alltså, nej, det var liksom... du pratade om, du körde exakt
jag körde samma... den i tankesmedjan. Och sen var det så här, var det fredag och så var jag på Way Out West. Och så var jag såhär, fan, det är ju ingen som bryr sig om min blogg. Men vet, ibland, man får ju sådana fixidéer att om man sagt att man ska göra ett inlägg varje fredag så blir man lite så autistisk. Så jag bara, fan, jag måste publicera något. Så bara, det är ingen som märker om jag slänger upp den. För det är också så att SR äger det material. Jag tänkte, men det är ändå ingen som kollar.
Nej,
liksom.
Nej, men det hade det förmodligen inte varit.
Nej, men ja, det blir ju svinstort alltså. Så det var jävligt gött.
Vad heter den om man vill söka på den?
Nay Out West.
Nay Out West. Ja, det, och den, ja, den, jag såg den ju, då visste jag, alltså det tog ett tag för mig att fatta att koppla ihop det med, för då hade vi ju träffats i den här filminspelningen och sen så lite på stand-up-scenen.
Mm.
Alltså då hade du ganska nyligen börjat frekventera Stockholms open mic-klubbar.
Ja.
Så då hade vi träffats någon gång där. Ja, men det blev verkligen skitstort. Det var ju folk som inte jag kände som bara liksom printade, alltså print screens på Instagram eller upp liksom olika meningar och den texten. Och...
ja, nej, men det var jävligt... men det är ju så tajmingen liksom, att det var precis under Way Out West. Och sen att det var lite typ att just i året när alla verkar unisont känna att de har ledsnat på det.
Mm,
att det fanns ett sånt, du vet, en sån missnöje typ. Det var så regnigt Way Out West, de hade inte så bra bokningar. Mm. Att folk gick runt och bara så här, fan, det... är det här så jävla gött?
Men det är så jävla konstigt fenomen det här med hits. Alltså om man nu vill säga att den bloggposten blev en hit liksom.
Mm.
Och att det är så svårt att avgöra var, när och hur man kan få en hit.
Nej, det går ju inte.
Nej.
Det är ju
och till och med att den hade publicerats i pratad form innan och ingen brydde sig.
Nej, den har nått ut till liksom en 500 000 radiolyssnare.
Enligt SR. Jag frågasätter den siffran lite. Alltså för det är så extremt sällan man hör någon prata om tankesmedjan eller säga att man har hört det. Men enligt dessa så har den en 500 000 lyssnare.
Ja.
Men det där är fan svårt att tro på. Alltså.
Hur många tror du att det är då? 4-5 stycken?
Alltså det, sen är det ju också nej, men aktiva lyssnare. Alltså det beror på som säger så här. Ifall man nu skulle göra en fråga hela Sveriges befolkning. Och fråga, lyssnade du på tankesmedjan igår?
Mm.
Det avsnittet.
Yeah.
Då tar jag 35 000.
det är så specifik siffra. Och det är en rejäl sänkning med.
Ja, det är det. Men jag tror det är rimligt. Att de kommer ihåg att de hört det. Det är inte bara att de har haft på det i sin verkstad.
SR räknar ju liksom typ alla radioapparater som skulle kunna få in det.
De kommer ihåg att de hörde senaste tankesmedjan.
Ja, men jag tror någonstans mitt emellan. Jag tror kanske inte heller att det är 500 000. Det är väl någonting de säger för att folk ska jobba kvar. Men 35 000, alltså så här. Jag vet inte.
Jag har fått sänkt det siffran.
Om du skriker ut genom fönstret här nu så får ju du fler lyssnare.
35 000?
Ja.
Jag får nog max en, ska jag tro.
Alltså, en?
Ja, du kommer ju höra det. Och sen så träffar ni, hänger ingen här ute.
Men det skriker väldigt lågt då, eller?
Nej, alltså de kan väl höra att väsning. Jag skriker. Det blir som att man har hört på...
Ja, det blir ingen aktiv lyssning, nej. Men alltså, bara ditt ljud
ja.
Låter.
Jag kanske överdrev med 35 000. Det kanske är mer. Men jag menar...
Det är omöjligt att veta.
Men det är så, ja, men när man, det finns ju poddar som har ganska få lyssnare, men som man hör folk prata. Det kanske är folk jag inte träffar som lyssnar på tankesmedjan. Jag vet inte.
Ja, jag vet inte heller riktigt. Men så här, när man gör tankesmedjan så känns det alltid som att aldrig någon lyssnar.
Mm.
För som du säger, det är aldrig någon som pratar om tankesmedjan. Mm. Det är aldrig någon som hör av sig och så. Men då och då så blir man så här smärtsamt medveten om att folk lyssnar. Du vet, att man bara säger någon skit och helt plötsligt får man så här 20-30 personer som bara, vad i helvete är det?
Ja, det
man
kanske...
bara, då blir man så här, just det är ändå någon som hör det. Kanske
men det konstiga var då att ja, men du hörde den pratan och fick inga reaktioner på den. Och sen så blev den viral när det var ett blogginlägg. Ja. Ja, på djungeltrumman också. Som, alltså det är väl inte så jättemånga som går in och läser.
Nej.
Där. Eller jag vet inte hur mycket följare du hade.
Nej, inte många. Alltså.
Nej.
Tyvärr så har jag inte lyckats. Jag har liksom inte lyckats få en sån blogg, du vet, som har en sån konstant flöde. Utan det är verkligen så här toppar. Och då, det är verkligen från inlägg till inlägg typ.
Men sen är det ju som med liksom allting med blogginlägg, låtar, stand-up-rutiner, YouTube-klipp och sånt. Mm. Att det är så jävla svårt att veta. Man kan ju ha en känsla, det kan vara lite större chans att man tänker att ah, det här är jättenöjd men det är bra.
Mm.
Det kommer, men det, blir, det är väldigt sällan det är det man tror som blir stort.
Nej, och eftersom man inte kan veta så är ju enda alternativet ju bara fortsätta göra grejer typ.
Apropå någonting som blev oväntat populärt, så har det nu blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Det var, hade jag inte räknat med att det skulle bli någonting jag skulle bli förknippad med. När jag i första avsnittet av Arkivsamtal bara sa att jag tänkte att det här ska bli ett stående inslag där man ska välja dryck. Det är så jävla löst. Och sen har det ja, ah, men det är han med välj drycken.
Men det är mycket så att folk ger dig dryck och så. För det kommer jag ihåg då när du var i Kalmar. Att två polare hade ju med sig
ni dryck. Hade med, du och dina kompisar.
Ja. Ja, men det var för att han var så här, nej, men när man träffar Simon så måste man komma med en dryck. Det är som att man alltid är de tre vise männen. Så, myrra, guld och någon jävla E-types egna IPA. Det känns som, är det inte så att folk försöker överträffa varandra i så här konstighet med?
Jo, det är det ju. Men också, det här med guld. Nu är vi kanske bara lite stand-up-skadade. Men vad är grejen med guld, rökelse och myrra? Jag kollade upp vad myrra var.
Ja.
Rökelse.
Det är samma, ja.
Typ, jag fan med det här, att det var någon form av rökelse.
Men det är ju säkert som en bibeln är det mycket så felhörningar och felskrivningar som bara har fått leva kvar. Tror du inte det?
Jo, jag fan med fan att myrra var någon form av rökelse. Men här kommer i alla fall alternativen till...
Ja.
Och apropå saker som blev oväntade hits. Första alternativet, Hawaii Gay Club.
Ja, vad är det för något?
Det är en drink som innehåller Malibu, Passoir och citronjuice. Lemonad från Brämhult är väl de som tillverkar den sortens lemonad som jag använder mig nu för tiden av. Men det är ju så här, varje helg så får jag ganska många som har av sig på sociala medier som dricker Hawaii Gay Club. Och det är vissa barer som har börjat servera den också.
Just det. Det var kul de första fyra gångerna.
Var?
När folk skickar det.
Skickar bilderna.
Ja.
Ja, men det är fortfarande ganska... Alltså, så här, nu kommer jag väl besviken när de inte kommer.
Nej, just det.
Det var som när Cornelis Vreeswijk... Jag läste en biografi. Han hatade liksom när kvällspressen och skvallerpressen skrev om honom. Men sen blev det ännu värre när de slutade. När det var helt tyst. Då just kom den här tomheten.
Ja, jag har hört att Evert Taube ringde ju chefredaktören på Expressen varje dag och så här föreslog grejer de kunde göra på honom så att han alltid skulle vara aktuell, att han kunde vara rasande om det inte hade varit något på några dagar, så då fick de liksom koka ihop någonting.
Ja, men det är egentligen, om man tänker ur ett sånt här varumärkesperspektiv, så är det ju bara smart.
Ja,
men det är ju tragiskt när det säkert var ett utslag bara av hans väldigt känsliga och stora och sårade ego.
Yes.
Okej, Hawaii Gay Club. Sen har vi Mandorpils. En vanlig energidryck i sex olika smaker och färger.
Inte i samma då, utan det finns...
Nej, det finns sex olika.
Ah, okay, okay.
Sen har vi energy drink currywurst style. Ölen Sleepy Bulldog Baileys. Sen har vi en läsk som heter Bar Appleade. Sen var någon dryck jag fick vid något tillfälle i något jippo-sammanhang. Bloomy Drinks Power. Det är en ekologisk recovery. En suck kom från Marcus.
Ja.
Sen apropå folk som vill överträffa varandra och ge mig flippiga drycker. En 9-årig oöppnad Rosita.
Det kommer ju sluta med att folk bara tappar sin förstfödda på blod och häller upp ett kärl och kommer hit.
Sen har vi häxblandningen som är då en uppkok av i stort sett alla drycker som fanns i min kyl innan jag gjorde en så kallad corporate rebranding och bytte ut i stort sett allt i kylen.
Vad har du hällt upp dem i då?
En liten flaska.
Den har ingen tagit än.
Jag tror fan din poddkollega Carl Stanley tog en klunk eller två från den.
Ja, fan, han låtsades som att han tyckte värst.
Det var ganska god.
Just det. Mm. Han trodde det var en whisky cola.
Det var kanske bland annat whisky cola. Ja. Och sen för tråkmånsare och nejsägare, vatten.
Ja,
där är det väldigt många som själva tycker att de är lite flippiga och originella och säger, jag är en tråkmåns och nejsägare, ge mig vatten.
Ja, ja, ja. Ja, men jag ska köra bil idag så det får vara någon läsk kanske.
Mm. Då har vi energidryck i 6 olika smaker. Currywurstdrink. Bar Apple Aid.
Ja, men den låter god.
Okej, då får det bli den. Själv så tar jag en Hawaii Gay Club.
Ja, ja, ja.
Den har försvunnit lite från min kyl under en period, men nu är den tillbaks.
Skönt.
Mm. Då är vi strax tillbaks med dryckerna, kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, men då är vi tillbaks med varsin Hawaii Gay Club. Marcus ändrade sig när han fick se drycken.
Jag fick se färgerna och paraplyet. Och...
ja. Ja, då får du smaka den också.
Ja, den är jävla god alltså.
Mm.
Jävla vad god den är.
Den är populär av en anledning som SJ uttryckte om sin egen räkmacka. Eller jag vet inte om det var någon bara som satt och ropade ut i högtalarna och själv hade skrivit den koppin. Men det var en så här, som berättade då, ja, vi erbjuder varma och kalla drycker och bla bla bla. Och vår väldigt populära räksmörgås som är populär av en anledning.
Men den som... Jag tror ingen som jobbar på tåget också jobbar med att skriva copy. Att man är så lokförare slash copywriter.
Nej.
Men man hör ju ganska ofta att de har feeling på tåget.
Mm, mm.
Alltså när man åker så mycket tåg så är det ändå var tionde gång så är det liksom en lustig kurre on the mic. Som är så här... Det känns som de bara pratar för att de tycker det är roligt.
Ja.
De sprider inte information utan det är bara så här... Nu, om ni kollar till höger åker förbi Herrljunga. Där bodde min fotbollstränare Fredrik.
Jag hör till och med någon bitter jävel som kommenterade i tågkupén. Alltså det är även på liksom bussar och sånt där.
Ja.
Och någon som är så här, ny på jobbet. Att de inte hunnit bli tråkiga och bittra. Och så här, min ambition är att jag ska vara rolig.
Ja, jag ska alltid sätta leende på folks läppar.
Jag åkte en nattbuss en gång där det var en nattbusschaffis som blev lite... Ja, men det blev lite överdrivet, det blev lite äckligt nästan.
Vad så var ni på er?
Nej, han sa, så här sa han faktiskt att, för vi körde typ av en bro då. Och ni ser Stockholms natt med sina lampor, det glittrar som en vacker kvinna.
Nej, ja. Var det Björn Ranelid som extra knäckte
Ja, det var, jag kunde inte härma dialekten. Jag tog det med min egen sängkammarröst.
Ja.
Eller, nej, det är inte någon röst jag använder om jag inte vill äckla någon jättemycket. Vi är tillbaka med dryckerna i alla fall. Och var befinner vi oss i handlingen? Du har just fått en viral hit med ett blogginlägg.
Just det. Det var ju gött för mig.
Ja, du fick vara med i TV4s morgonsoffa, bland annat.
Vad härligt.
Och där sa du att du kanske ville skriva, som du uttryckte det, en sköjbok.
Ja.
Hur går det med din sköjbok?
Ja, men det går dåligt alltså. Fan, det har så himla mycket annat att göra. Eller?
Ja.
Jag har varit väldigt upptagen sen det...
Sen berättade du också att du har hittat stand-up där som är det bästa formen.
Ja.
Alltså men du kanske tänkte att en sköjbok ska kunna klämmas in ändå.
Ja, men jag har nog alltid velat skriva en bok. Jag har försökt skriva ganska många böcker. Men så känns det som att där någon gång så kom jag på det.
Mm.
Att så här, fan... Just när man hittar stand-up och humor så släppte jag mycket av mina så här pretensioner. Att innan var det mycket mer så här, bara, jag ska spela gitarr och skriva dikter och bara skapa. Att det var lite fult att vara rolig typ.
Mm.
I de kretsarna som jag... Men i och med att jag hittade stand-up och så kom jag på det bara, men fan, man kan ju skriva en sköjbok. Som bara är så här, jag tänker en superpopulistisk bok. Att man bara tar deckare i populärt.
Mm.
Och sen sån här typ en man som heter Ove, 100-åringen som trillar ut genom fönstret och försvann. Och så man bara merchar dem. Så att det bara är så här, de två grejerna som folk tycker är bäst om av litterära grejer.
Ja, det kan ju funka. Men samtidigt så tänker jag att det är oftast... Det är oftare när man inte tänker på så här, vad är populärast? Alltså det är min erfarenhet även när man gör låtar och sånt där. Att när man tänker så här, nu ska man göra en hit. Nu ska jag göra något. Nu tar jag alla komponenter som är populära.
Ja.
Det är lite som så här, folk gillar köttfärssås och glass. Om jag rör ihop det.
Nej, det är sant. Och sen såg jag också att Gustav Sjöderman som är en producent på Jarovski som är en jävligt rolig gubbe.
Ja, han är gammal serietecknare också. Känd från seriefanzine-världen. Han gjorde en Stainless Steve, gjorde han ett seriefanzine som hette. Som var väldigt, alltså jag kommer ihåg, han var sån underground hjälte liksom i den.
Det visste inte jag, för att han har ju kört stand-up med. Mm. Och nu producerar han humor. Och han
jag hörde, alltså först så sa jag honom liksom som seriefanzine-tecknare. Alltså han var generationen innan mig. Så jag bara hörde om, liksom, det var David Liljemark som sa att det här kan vara det bästa fanzinet som någonsin gjorts.
Han är ju en av dem som jag tycker är så här på riktigt skitroliga. Verkligen. Men då såg jag, var hemma hos en annan kompis, Henke Nyblom. Då hade han en bok i bokhyllan som han har fått av Gustav Sjöderman. Då har han gjort exakt den grejen. Skrivit en sån sköj deckare. Och den... Hade aldrig hört talas om den.
Jag tror det har funnits, alltså sköjdäckare måste ju ha funnits. Alltså,
jo, men det var verkligen så tydligt.
För Agaton Sax, sköjdäckare.
Ja, jättekul däckare. Jag är glad Agaton Sax. Men det var också att hans bok var lite typ min, det var lite samma idé.
Mm.
Alltså så jag blev lite så här, ja. Och sen tycker jag också att han är så jävla rolig. Som inte
han skrev även manus till Rederiet, kommer jag ihåg.
Ja, rena rama Rolf.
Okej, han dök, för det var väl där jag sa, fan det var ju han från serie, det var nog den första gången någon liksom från en sån här alternativkultur eller som man kände till från någon sån som man bara såg helt plötsligt i mainstream-sammanhang för min del. Men han har skrivit manus till Rena Rama Rolf också.
Ja, men han har skrivit massa grejer. Men
jag tror även han var typ någon gång med i, kanske Slängde i brunnen eller Stockholm Live.
Stockholm Live, ja.
Mm.
Ja, man var bra det. Så han är... Nej, men vi får se. Jag tror om jag någon gång får ett halvår över, vilket det känns som att jag aldrig kommer få, då tror jag att jag... Då vill jag åka till typ Gran Canaria eller någonting. Och så vill jag bara skriva en bok.
Mm.
Så får man se, det spelar ingen roll. Alltså så här, det behöver inte bli någon grej. Men det är ganska gött, ska man ha. Du har ju själv gjort böcker, det är ju god känsla. Och bara, ja, det här har jag gjort.
Alltså jag har faktiskt åkt till Gran Canaria och jobbat med en bok.
Ja, du ser, jag går i dina fotspår.
Nu jag fick upp en sån... romantisk bild nu, alltså från, för det var då jag och Kalle Törn hade bildat bandet Las Palmas.
Yeah.
Och jag för mig att men det var nog också, det hade ju just tagit slut med min dåvarande flickvän och då tänkte jag så här, men nu är det lagom att liksom sticka iväg på en rolig resa.
Yeah.
Så då så köpte jag så här, och jag hade aldrig varit i Las Palmas då.
Nej.
Och man kunde hitta så billiga restresor till Gran Canaria. Så vi köpte liksom... Och när Kalle då sa hur billigt det var så köpte vi varsin biljett till Las Palmas. Så jag höll på dem med min debutbok Turist.
Just det.
Och det var så vi hyrde liksom film. Men det var väl så här, typ 1 500 så fick man en vecka resa och boende. Ja, det var så här restresegrej. Och då så kunde man, då satt jag där liksom vid något sånt liksom kafébord utanför en bungalow och tecknade klart den här Turist.
Ja,
han sov alltid så länge på morgonen, så jag gick upp så här på morgonen, kanske kunde sitta med en tropikal öl där och sitta och teckna. Det var ju paradisiskt.
Ja, det låter ju helt grymt. Mm. Och verkligen att det finns nästan inget mer rogivande än att teckna just.
Nej,
alltså, skriva,
ja, du är kanske gammal teckna också.
Ja, det var min stora dröm som liten att bli serietecknare. Jag ville teckna 91-an.
Ja, vänta. Ja. Nu har jag ett minne av när vi... pratade med varandra alltså på Lund Comedy Festival.
Just det.
För vi har väl liksom, vi har ju sett ganska mycket i stand-up sammanhang och lite andra sådär, men det är ganska få gånger vi har haft en längre konversation egentligen. Men då kommer jag ihåg att jag blev ganska provocerad av att du, en av dina favoritserier var Ut i vår hage.
Ja, ja. Still is, man. Nej, men det var ju så. Jag var skitintresserad av serien när jag var liten. Och jag gillar ju bara sköj-serier. Jag gillar inga så äventyrs-serier.
Du gillar inte självbiografiska serier?
Nej, men nu gör jag det. Alltså så här, absolut. Sen upptäckte jag ju Rocky och så. Därigenom såg jag dig första gången i det.
Rocky-magasin.
Ja, i Rocky-tidningen där.
Var det första gången du hade talat om mig?
Eller? Ja, det var den seriestrippen. När det är en pappa som klipper ner hos sitt barn och bara, ikväll ska vi resa till... Bulgarien, men situationen minns jag, då tyckte jag att det var riktigt,
ja, det var roligt. Från boken Nybuskis då, alltså mina skämtteckningar med vulgära skämt.
Ja, men det är fortfarande en sån dröm jag har, det är att vara den som filmatiserar Ut i vår hage. Om jag någon gång ska ge mig in i film igen.
Alltså nu såg jag det ändå som ett framtidsscenario. Det känns som att du är hyfsat ung, du är väldigt ambitiös och liksom har så här, raketkarriär with a bullet. Du kan ju absolut bli en sån Felix Herngren-typ i framtiden som regisserar Ut i vår hage. Och liksom filmbolagen ser det också som en ny... Ja, men vi behöver en ny Åsa-Nisse-succé.
Ja, ja, men det är så sjukt att ingen har gjort det. Alltså, har du läst Ut i vår hage?
Jag vet inte om jag läst. Alltså, jag hatar ju den typen av serier.
Ja, men jag fattar vad du menar.
Det här är ett scenario... Jag tror det är ett sånt här scenario där jag vet att jag kommer hata det. Och om jag läser det så är det så här, vad var det jag sa? Jag visste att jag skulle hata. Alltså, så var det med till exempel filmen Spirited Away.
Ja.
Det var så att...
Det är en sketfilm.
Du tycker det är en sketfilm?
Ja, jag gillar inte sånt.
Nej, men det var, alla älskade den.
Mm.
Och folk sa, du som gillar tecknad film och sådär.
Du som gillar Japan.
Ja, och tecknad film. Du kommer älska den här filmen.
Ja.
Fast det var ju mest folk som jag inte respekterade som sa så.
Mm.
Folk som kanske hade lite samma sak smak som jag och hade sett den rekommendera och inte den. Men till slut så blev det för mycket. Det var för många som sa, det är ett mästerverk.
Ja.
5 av 5. Den är underbar. Den är fantastisk. Du måste se. Har du inte sett den? Och så såg jag den. Jag hatar den verkligen.
Ja.
Den var ful, den var tråkig, ja. Den var meningslös.
Ännu värre är den här Min vän Totoro, eller vad den heter.
Ja, jag har väl sett någon, eller försökt se någon också.
Sen kom innan eller efter.
Men, så, och det är den, verkligen den känslan jag har av Ut i vår hage. Att jag vet att jag kommer hata det.
Men jag ska ge...
Nu, om du verkligen...
Men jag måste göra så editor's pick. Alltså så här, jag kan ju inte riktigt stå för 91-an Karlsson. Det fattar jag liksom inte. Hur fan kan man gilla det? Hur kan vuxna människor gilla Lilla Fridolf? Alltså, det är bara sån jävla skit. Men Ut i vår hage var ju liksom en biserie i 91-an.
Mm.
Som är så här, den ser ju likadan ut som 91-an. Han som tecknar Ut i vår hage tecknar...
Vem är det som tecknar?
Christer Petersson tror han heter.
Ja, det kommer jag ihåg. Jag har säkert träffat honom på Egmont någon gång.
En av de bästa 91-antecknarna. Så fick han en egen serie som är så här. Jag tycker den humorn är perfekt. Alltså det är ju någon slags, det är ju någon slags Nybuskis. Alltså det är ju lite... Man kan inte jämföra det med Åsa-Nissa. Det är ju samma sammanhang som Åsa-Nissa, utan det är bönder på landet. Men det, alltså humorn är så snygg alltså. Den är så smart, den är så jävla rolig.
I och för sig, nu... Nu börjar mjukas upp till tanken och testa det. För att jag tänkte så att om någon skulle beskriva liksom Seinfeld. Det är en sitcom i bla 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 miljö. New York. Det låter inte kul. Men om någon, och det tar ett tag att vänja sig vid det.
Mm.
Men där är det ju ungefär det du beskrev. Humorn är finkalibrerad.
Ja.
Det är någonting som är...
Det ser ut som vilken skit som helst.
Hur mycket måste jag läsa av Ute vid Haga innan du tänker att så okej, nu har du gett en chans. Nu har du gett en ärlig chans.
Du kan väl läsa ett seriealbum.
Alltså, om det, för att typ tre avsnitt av Seinfeld räcker inte riktigt för att man ska komma in i det.
Nej, det måste man stötas och blöta sig länge.
Men så är det inte med Ute vid Haga. Det är lite mer...
Nej, men jag tror att
det är ett seriealbum. Vad hade det gjort med min självbild om jag hade börjat älska Ute vid Haga?
Jag vet inte om den finns kvar som tidning längre.
Nej, men ge mig, låna ett seriealbum till mig.
Ja.
Det kan ju max ta en timme att läsa.
Nej, det går jättesnabbt alltså.
Det är absolut värt. Det är också för min personliga utveckling. Att jag inte ska vara rädd för att bryta med min egen självbild. Alltså ifall du har någon möjlighet att börja älska det lika mycket som du gör.
Ja.
Då ska jag absolut ge det chansen. Jag är lite inne på det här att provocera mig själv också. Att reta den Simon Gärdenfors som hatar den serien. Titta, nu har jag börjat gilla det här.
Just det, men nu är en sån här person.
Vilken nivå av provokation när man vill mucka med sig själv på det sättet.
Nej, jag fattar inte det.
Eller så här, du fattar inte det?
Nej, man är väl som man är. Jag hört Sandra Ila snackar i någon podd typ om att bara... Nu för att mix things up så jag börjar ta på mig så här färgglada kläder.
Mm, det hörde jag också.
Man säger, ja.
Men det är ju jätte... Jag är inne på hennes tankar där.
Vad är det ni menar då?
Nej, men om man har... Om man kanske i tonåren fick en idé så här, jag ska vara sån här som klär mig mest i svart liksom. Jag ska hålla det enkelt, jag ska inte... Och sen så gör man det utan att efter ett tag har man glömt lite varför.
Mm.
Man är bara van vid det är sån här jag är.
Ja.
Men sen om man kanske så här testar, färgglada kläder, det kanske förändrar... spelreglerna i mitt liv. Då kanske så här, jag kanske blir gladare, jag ger ett annat intryck.
Ja.
Det var bara något jag fick för mig när jag var ung, att jag skulle klä mig i svarta, neutrala kläder. Sen så nu när jag testade det här, jag kanske gillar det bättre.
Jag tror att jag kanske var lite sån innan, när man levde efter vissa så indie-ideal typ. Men jag tycker så fort man börjar med humor så känns det som att man bara är så ett öppet kärl, att liksom bara alltid gött eller inte gött. Alltså så här, jag håller inte på att reflektera så mycket över vem jag ska vara eller vem jag är inför mig själv, utan fan, man köra på. Men alltså, det låter så himla, jag vet inte. Så här, bara, kan jag vara en sån som gillar Ute vid Haga?
Yeah.
Men du lägger ju på ett extra lager då på din smak egentligen, om du alltid måste brottas med din självbild.
Ja, men så, det har jag nog alltid gjort. Alltså så här, jag tyckte väl så här när det var någon kompis som gav mig en kassett med Eminem innan han slagit igenom. Då var jag kanske 19-20.
Mm.
Och då tyckte jag så här, det är svinbra liksom. Lyssnade jättemycket på det. Och sen... jag var ju mycket mer osäker som person då.
Just det.
Så när Eminem slog igenom så tappade jag sugen lite. Så nu är det här mainstream liksom, nu är det här populärt, då är inte jag sugen på att lyssna på det längre. Och det är ju dåligt att ha den inställningen, för då kan inte jag njuta av det på samma sätt som jag kunde innan.
Det är någonting som kanske är bra.
Så det är ju skitdåligt att ha den. Och då är det väl bra att jobba med sin personlighet, att så här, jag kan inte, alltså så här, då hade jag en skitnördig personlighet som gjorde att jag inte kunde uppskatta Eminem lika mycket längre.
Mm.
Då är det väl jättebra att försöka jobba bort den skitnördiga sidan och bara, det är väl skitsamma om han är populär. Kul för honom, kul för fansen, som kul att många upptäcker att han är bra. Och jag fortsätter lyssna som vanligt. Och den sidan har jag liksom lyckats jobba bort. I stort sett helt.
Ja, men det är ju gött.
Ja, och det ser jag som ett steg i någon form av personlig utveckling.
Men tycker du inte att det kommer med ålder lite grann? Eller?
Jo, det kommer. Det var ju lättare att bli mer självsäker med åren liksom. För man märker lite så här, det här är jag bra på, det här är jag dålig på. Folk uppskattar mig ungefär som jag är. Eller så här, jag behöver inte göra mig till.
Nej, men också när man är kanske så här 21 så kanske man så himla mycket typ är bandet man gillar. Att man identifierar sig så mycket med det. Jag tycker precis jag har ramlat över någon slags puckel när jag är så här, bara, du vet att jag bara släppt alla de pretensionerna, du vet. Att jag bara går runt och lyssnar på så här Bon Jovi. Och bara älskar det.
Men det ligger ju också i linje med din personlighet du har idag. Alltså så här, att vara den här som lyssnar på både Bon Jovi och Takida och...
Ja.
Alltså så här, det känns ju som att det bryter inte alls mot din image, självbild eller någonting.
Nej.
Det är snarare så att om du nu är intresserad av att testa något nytt.
Så ska jag bli en sån skit nu.
Så ska du bli en sån som bara lyssnar på Bach.
Jo, jag fattar vad du menar. Men jag har ju varit sån innan. Alltså, så här, att man bara, man lyssnar bara på Broder Daniel. Man ska inte vara glad.
Men du fattade det här liksom att det var skönt för mig att släppa på de pretensionerna så att jag kan uppskatta Eminem även om han är världsartist.
Ja, och nu kommer du börja älska Ute vår hage.
Ja, och det på samma sätt så kanske jag då kan gilla Ute vår hage även om det är någonting som min självbild säger att det är någonting jag hatar.
Det är alltså.
Jag blir ju rädd för mig själv liksom, att jag ska... Alltså det, att jag ska börja tycka om det.
Det ska bli en sån jävla lallare.
Ja, men jag vet inte riktigt. Alltså tänk ifall du... Jag måste försöka hitta ett bra exempel här. Men till exempel då, om du läser en rasistisk bok.
Mm.
Och verkligen tar till dig av budskapet i den. Och känner så här, men det här är rätt.
Ja.
Den här, alltså... Det här... Jag har nog påverkats väldigt mycket av samhällets normer och sådär. Det här är... Nej, men fan, det är, de har rätt. Okej, jag är rasist. Blir du inte lite rädd för dig själv då? Ifall det skulle... För att, ju mer öppen man är, desto mer öppen måste man ändå vara för den typen av tankar man är rädd för.
Jo, jag fattar vad du menar. Men det är också att dra det lite till sin spets.
Ja, men exakt så känner jag mig.
Jag vill bara att du ska läsa Ute vår hage.
För mig är det lika pinsamt. För mig hade det varit lika pinsamt att bli ett Ute vår hage-fan som att bli rasist.
Ja, men jag fattar vad du menar. Alltså, ingen är ju helt fri från de här grejerna. Det är väl att... det kanske är så att jag lyckats göra det till min grej och min självbild. Att jag är jävligt så här... öppen för grejer som andra kanske tycker är lite töntiga.
Men du sätter gränsen ändå vid rasism. Jag tror inte att...
Nej, men jag sätter absolut gränsen. För det tycker jag är intressant. Det har ju varit en sån debatt till exempel om så här, de här utebögda. Har du sett det?
Ja,
alltså... Det har varit lite på kultursidorna typ.
Alltså det var den här Instagram-komikern Clarence Claes Eriksson. Som gjorde en SVT-produktion om två lantisar. Är det du snackar om nu? Eller?
Ja, men det har varit så här, både Åsa Lindeborg och Johan Kronemann då.
Jag tror jag läste nog nästan hela Johan Kronemanns artikel om det här Billy och...
Leif och Billy, ja.
Men det är ju den, jag började först liksom intressera mig för den här... För jag är ändå intresserad av humor i allmänhet.
Ja.
Och sen började det här dyka upp med typ Facebook och Instagram-komiker som kändes som att... Det här är en helt annan sida av humorsverige än där jag befinner mig. Mm. Då var det väl någon som heter Simonsson i efternamn, tror jag.
Lukas Simonsson
och den här Claes Eriksson, tror jag han heter, som ligger bakom Leif och Billy. Och jag såg även... Han var med i någon Peter Bristavskets, för jag såg honom på Big Ben vid något tillfälle och började liksom... Men intressera mig för den typen av humor. Jag tycker inte själv att det är jättekul,
nej,
det de håller på med. Men jag tyckte det var så intressant fenomen att okej, det här... Det är större än vår humorstil.
Ja, än det vi håller på med.
De har ju flera hundratusen följare på sociala medier.
Ja, men jag tycker det blir intressant just när Aftonbladet och DN valde liksom att plocka upp typ tre serier i så här playformat som handlar om så här lantisar och så.
Det är några var det tre serier?
Ja, men det fanns lite. Leif och Billy är en serie som handlar om två norrlänningar som är dumma huvudet. Så finns det en som heter Ute i Bögda som är ett så Skövdegäng som har gjort YouTube-videos själva svinlänge och varit stora liksom helt independent som har blivit upplockade nu och fått göra en egen serie som liksom river stället ute i stugorna. Alltså folk bara älskar det.
Har du sett den?
Men jag har sett lite grann så här. Men jag kommer till det. Men då går liksom Aftonbladet och DN ut och är så här, ja, det är bara skit, alltså det här är lantisförakt och hur fan kan SVT lägga pengar på det här? Mm. Och ni ska göra sylvass satir som slår mot samhällstoppar.
Ja, Kronemans artikel var ju bedrövlig. Alltså jag läste den, han tyckte att så här, vem vågar prata om rasismen? Och så är det så här liksom, jag tycker det är lite halvtrökigt när Schiffert kör sin... var inte rädda vanlig rasism och SD-kritik. Som jag såklart håller med om rent politiskt. Ja. Men som är världens tråkigaste sak och ämne att välja för humor, tycker jag.
Men jag kan men inte
att,
fatta...
Och liksom, hur kan Kronemann då tycka så att det här borde komiker göra? Det är jättemånga som försöker göra det.
Ja, det är hur många med det jag har lyft blicken. Alltså, det är också, de gör ju så här 100 CT-play-serier. Alltså, mm. De flesta är ju liksom så här... Det finns ju så här full patte och det finns liknande. Och så är det så här, då har man lyft tre exempel som man tycker är då buskis och det är dåligt och det är skamligt. Och det är så här, att det fortfarande är så att det sitter liksom folk i Stockholm och är så här, nej, men det där får ni inte tycka är roligt. Det där är inte roligt. Mm. Och man är så här, men det vet jag fan inte Johan Kronemann vad som är roligt. Alltså folk tycker ju det är kanon. Alltså då känner jag bara så här, jag tycker nödvändigtvis inte att Leif och Billy eller vad det är ute i Bögde, jag har knappt sett det. Jag tror inte jag skulle tycka det är så kul heller. Nej. Men jag kan känna att jag blir så passionerad, att jag vill liksom slåss för deras rätt att få finnas. Att jag känner sånt jävla Stockholmsförakt, alltså i den debatten, att jag var så här, fick hejda mig själv från att skriva så, du vet, så öppet brev.
Så jag tror att du har din nästa blogg. Fast det, för på ett sätt så är du ju en bra företrädare för det. För att du kan formulera dig på ett bra sätt och vara rolig. Och liksom ranta och raljera på ett rätt roligt sätt. Så jag tycker du ska, det blir nästa blogginlägg, blir det här öppna brevet.
Öppna brevet till Johan Kronemann.
Ja, varför inte?
Nej, varför inte alltså? Mm. Nej, man får se. Jag tycker ju att all humor får finnas, va? Förutom rasistisk humor. Ja.
Okej, tillbaka till handlingen.
Om just det, vad är handlingen egentligen?
Eftersom du debuterar i arkivsamtal så brukar samtalet bli något mer av en intervju och en genomgång av ditt liv och karriär.
Är det så värvet? Känner inte alltid den? Jo. Hur börjar det för dig? Eller vad jag säger, hur börjar allt för dig?
Jo. Så, och jag, på sista tiden har jag börjat... var någon som skrev att arkivsamtal var anti-värvet. Alltså det var nog efter den här Wahlbeck-intervjun där det verkligen är... För Kristoffer Triumfs journalistiska taktik är ju väldigt mycket att låta intervjuobjektet prata så mycket som möjligt.
Ja.
Och inte kanske hugga in och säga emot så mycket.
Nej. Medan, ja, det finns väl en Wahlbeck i värvet?
Ja, det finns en Wahlbeck-intervju i värvet.
Ja, den var himla matfattig, eller vad man ska säga. Det känns som den inte kom fram. Nej, men
alltså, det är ofta Wahlbeck, om han får fritt spelutrymme så fastnar han nästan ofta i en loop. att då kommer han in på reinkarnation och förakt mot ateism.
Just det.
Och så bara kör han på det i en halvtimme liksom. Och
det är så jävla tråkigt alltså. Man vet vad det här är, sån jävla bullshit. Det spelar ingen roll vad du tycker. Ingen bryr sig. Håll käften. Ja. Jag håller med.
Men jag kan ändå kanske börja avrunda med en klischéjournalistisk fråga.
Mm.
Hur ser framtiden ut?
Ja, hur ser den ut egentligen? Alltså jag vet inte riktigt. Det är jävligt mycket olika grejer på gång.
Så man får... jag inser nu att det är en dålig journalistisk fråga. Jag ska nog aldrig mer ställa.
Nej, jag fick vara,
komma naturligt.
Jag fick vara den sista. Nej, men man testar ju...
Nej, jag brukar inte ställa den faktiskt.
Nej, men man får ju se lite vad... Så jag hoppas att få göra så mycket stand-up som möjligt. Jag vill göra en till show. Jag gjorde ju... min första show nu i våras, som var liksom en timme.
Marcus Berggren håller låda.
Ja, exakt.
Fast, det var ju inte, alltså jag kommer ihåg när jag kollade in din blogg första gången, då hade du faktiskt en show som du skrev om där. Och det här har jag kommenterat på din Instagram innan, men du har lite undvikit frågan, mörkat det, duckat.
Ja, men då var det nog mest en plojgrej, för då kändes det som, den gången var det så himla mycket att jag stod utanför och titta in.
I stand-up-branschen.
Ja, exakt. Mm. Alla gjorde shower och skulle på turnéer ihop och så här. Och då drog jag ihop någon sån skitgrej. Jag kommer inte ens ihåg vad jag kallade den. Den hette så. 10-minute tour. Att det var att jag körde 10 år på olika gratisklubbar.
Aha, alltså, var det?
Det var verkligen...
Så det var ingen show. Men det var en turné.
Ja, det var väl att jag råkade ha 10 gig på 2 månader. Okay, och så tänkte jag, om jag paketerar det här lite snyggt så... Vem vet? Ja, men jag vill ju göra en riktig jävla show. Jag tänker att så här, varje stand-up-föreställning man gör...
Så du har gjort Marcus Berggren håller lada. Det var din första show.
Ja.
Och den är klar nu.
Den är färdig nu.
Har du spelat in den?
Jag har inte spelat in den.
Tänker du göra det, eller?
Nej, jag tror inte jag gör det. Alltså, jag är ganska, kan ha ganska bråttom som person. Du vet, att vill jag få ut allt nu och så här. Men jag har vissa grejer kan jag tänka att det blir fan bara bättre om man väntar. Alltså. Jag var ju sån som var, du vet, nästan la ut mitt första gig. Alltså, och det är ju ingen bra idé.
Nej.
Så jag tror inte det är någon bra idé att lägga ut sin första show, eller?
Men kanske det inte.
Nej, alltså jag tänker... Sen,
det finns ju en gräns. Alltså, om man väntar för länge... Så jag tror det också blir dåligt.
Ja, men jag fattar vad du menar. Men jag tänker att varje föreställning ska väl vara... Mitt mål är att den ska vara dubbelt så bra varje gång.
Mm.
Som den förra. Så jag tänker att nästa kommer bli riktigt bra.
Mm.
Och den kanske man kan lägga ut.
Alltså, sen... Jag tror ändå på att man ska lägga ut sin första show. Alltså, så, men jag sa... Jag blev ett stort fan av Chris Rock någon gång. Och det var när han släppte sin show Bring the Pain.
Mm.
Och sen så var det så här, liksom, man kollade upp... följer liksom de nya showerna och sen så börjar jag ändå kolla upp hans gamla grejer.
Mm.
Och det var så här, han har gjort en show som heter Big Ass Jokes som var hans första special liksom.
Ja, ja, ja.
Och den var så här, ja men då märkte man, då var han inte riktigt klar.
Nej.
Men det var ändå fett att se det. Och det, jag tror han pajade inte sin karriär med det, för att han fick väl lite fans på det, men sen fick, när han gjorde en riktigt bra show, det var då den stora publiken upptäckte honom.
Nej, och ska jag vara helt ärlig så var det väl mer att jag hade så mycket att bara rodda ihop själva showen, att jag hann liksom inte tänka på...
Det var ursäkter.
Inspelning och sådär. Alltså så här, det är klart att det var kul att ha haft. Jag är inte säker på att jag hade släppt det ändå. Alltså du kan ju tänka att Chris Rock gjorde ju säkert också någon jävla sket show i någon källare innan den första som filmades med. Alltså så här, man vet ju inte mörkertalet bakåt.
Nej,
kanske stod i massa olika källare.
Jo, han gjorde ju säkert kortare... sätt. Men frågan är om det var den första han turnerade med, eller den första som spelades in och sändes på tv eller någonting.
Men kan du inte känna, man är så orolig med för hur en stand-up ska hålla upp liksom i rörlig bild. Eller för jag kan känna väldigt mycket, när jag kör stand-up så handlar det så himla mycket, jag fattar att det handlar om det för alla, men det kan handla så mycket om att jobba upp en sån elektrisk stämning. Ibland kan jag liksom bara, fan, och så var det mycket när jag gjorde min show. Att jag bara, nu har vi lyckats hitta någonting här i det här rummet som bara gäller här och nu. Och då kan jag tänka mig att om man skulle se det på tv så bara, men vad är det? Va?
Jo, men så är det ju mycket med stand-up också. Att liksom, om man har hög energi som komiker och är bra på att trollbinda publiken genom liksom någon slags hypnos. Liksom, så är det inte lika lätt i inspelad form och få den känslan.
Nej, jag tänker med det.
Och där funkar mer liksom välskrivet material och välskrivna skämt.
Ja.
Jag tänkte på att vi var med båda två i roasten av Pelle Helgeson.
Just det.
Och där, och alla som var där, inklusive jag, och som såg dig, tyckte så att du stack ut som liksom bäst på kvällen. Och stjärnan liksom, och tyckte, ja, men det blev så jävla bra. Och jag bootläggade då roasten.
Ja.
Och har skickat runt alla komiker då som har frågat mig om den har fått den.
Yeah.
Och det är väldigt många som säger, men Marcus var skitbra. Men det är inte som alla säger att han stack ut så mycket som bäst. Liksom. De tycker så här, men det kanske. Men att liksom hypen av de som såg det live har inte liksom överförts lika bra till inspelad form.
Nej,
och då är det nog på den här en högenergi-grejen. Och
liksom... Ja, men jag tror verkligen att det är så. Det är någonting i tilltalet man har. Som bara kan fånga folk i stunden. Och därför, för först var jag lite så här, fan. För det kändes ju som att det gick så jävla bra. Så var jag så här, fan, det här skulle ju filmats. Alltså, helvete.
Ja, fast film kanske, då är det en aspekt också. Att då ser man ditt kroppsspråk och din blick liksom som kanske... trollbinder och...
Men sen kommer man på det bara så här, fan, det var nog bra att de där säger hur jävla bra det var.
Ja, fast ja, det är ju skitkul när man lyssnar på det också. Alltså du, även bara rent skrivet material så skulle jag säga att du är en av de bästa.
Det var en jävligt rolig roast alltså.
Ja, det var en jävligt rolig roast. Men jag pratade med Atto the Champ, som är en högenergikomiker som kör extremt mycket i Stockholm. Mest av alla i hela Sverige.
Ja.
Alltså odiskutabelt gör han det.
Yes.
Han kör så här ofta, utan överdrift, kanske 13 gig i veckan.
Ja.
Under period, alltså så, på en bra vecka. Och en dålig vecka kanske 6-7 gig.
6-7.
Ja. Men han... Jag pratade med honom om, för det var många, då hade Al Pitcher släppt sin stand-up special på SVT.
Mm.
SVT Play. Och det sa, Al Pitcher är ju liksom en av landets bästa komiker på det sättet att han river hem mest skratt.
Varje gång, ja. Han kan ju välta en parkering. Alltså, ja, så här, visst, det spelar ingen roll.
Han är otrolig på det. Och jag skrattar jättemycket när jag ser honom live och och han har ju blivit liksom en stjärna nu och drar jättestor publik och så. Men jag tyckte att när man såg det liksom inspelat på tv så förloras väldigt mycket av den känslan.
Ja, ja, jag håller med dig. Jag kollade också på det och man blev nästan lite skamsen över att fan, jag har ju suttit och liksom dött av skratt och varför tycker jag inte det är roligt nu?
Ja, men det handlar så mycket om energi och kroppsspråk och i rummet liksom. Att trollbinda publik genom liksom blickar och rörelser.
Ja, eller som du sa i roasten, de billigaste Fernando-knepen.
Men ja, jag sa det till Atto så sa jag så här, men det är väl så kanske att i inspelad form... Så är det välskrivna skämt som funkar bäst. Och om man liksom mer förlitar sig på charm och energi så är det bäst live. Då sa han, jag är doomed.
Ja. Jo, han är ju den charmigaste av alla komiker. Liksom.
Absolut. Jag skulle säga att hans stand-up bygger på 98% charm.
Ja, ja. Ja, men det är också sjukt hur långt man kan ta det på det liksom. Så att det funkar så bra. Men ja, ja. Jag vet inte riktigt om man väljer sin stil heller. Man jobbar väl med de knepen man har.
Jo,
och får det att funka. Eller jag har försökt liksom tänka flera gånger så här. Ja, men fan, borde inte jag vara med så här? Och borde jag inte jobba med på det här? Men fan, det blir ju ändå bara som det blir. Så det är väl bara att köra på, antar jag.
Det kommer nog efter ett tag också. Alltså så här, jag har alltid velat bli mer självbiografisk och självutlämnande i min stand-up.
Mm.
Men har liksom inte riktigt kunnat göra det förrän... Alltså nu känner jag att det har lossnat lite på den fronten.
Ja.
För att i början så vill man bara ha så höga skratt som möjligt.
Yes.
Men nu kan jag våga hänga mig kvar i liksom halvstora skratt. Bara för att berätta en historia som kanske blir lite mer... Som griper tag lite mer. Och just som man kanske skrattar... Man minns mer och... Även om det inte blir de här chockskratten eller rycka undan mattan skratten.
Men där kan man bli trött på sådana som vissa man vet som börjar med stand-up nu då.
Mm.
Som är så här, som ska gå in på sina första gig och liksom, du vet, ha de här Louis-ambitioner. Ja, man ska berätta något så jävla självutlämnande.
Men.
Som skulle ha olika vändningar och så. Och så funkar det inte då liksom, för att man har inte verktygen. Och så är man så här, nej, alltså... Jag vet att ni hatar det, alltså folk som börjar med stand-up, de vill vara Louis liksom, men man måste vara en sån jävla bonnahack i början, man måste ha så här, ja, jag vet vad ni tänker, skämt om efterblivna kusiner, alltså så här, jag tror att alla måste gå igenom, du vet, för att du måste bara dra in lite skratt i början för att ens orka fortsätta liksom.
Jo, det, fick jag en krystad metafor i att man måste samla in lite pengar som man kan investera. Alltså man ska samla in skratt för att kunna investera i mer långsiktiga saker.
Ja, men det blir ju så, för har man rivit många gånger, då kan man ju också unna sig och bara så här, testa något. Det är ju inte hela världen.
Nej.
Det går ju över en gräns. I början handlar det ju bara om skratt. Efter ett tag är man ju mer så här liksom, men vågar du bomba då?
Jo, men jag tänker att det kanske inte behöver vara hackiga, dåliga grejer. Men bara man river hem skratt, så det är ju det som är poängen liksom. Och sen, jag vill inte säga till folk att så här, ni måste vara billiga om ni ska börja bestämma att ni måste göra dåliga skämt. Men så här, gör vad ni vill så länge det får skratt. Jag tycker man får gärna testa och vara självutlämnande och sånt sina första sina gånger. Men,
nej, men vad jag menar är bara, om man inte kan skriva ett dåligt skämt så kan man med största sannolikhet inte skriva ett bra skämt.
Mm.
Så börja skriva de dåliga, så kanske det kommer något bra sen liksom.
Mm. Men då, är det någonting du vill göra reklam för?
Jag tycker man kan lyssna på min och Karls podcast, Tombola podcast. Följa mig i sociala medier, _ Marcus Musee Berggren. Finns det löpande information om allt sköj.
Det var allt från veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Och jag heter Marcus Berggren.
Fullbordat samtal. Tack till min klippare Marcus Blomgren som driver Sveriges minst uppskattade Instagram-konto @MarcusBrumgren. Missa inte det!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.